Då hälsar vi välkommen till ett nytt avsnitt av Bladets handbollspodd med mig, Johan Flink, och dig, Robin Nilsson.
Tack.
Ja, du nickade först. Jag tänkte att du måste ju säga någonting så du går in i mikrofonen, annars är det, blir det svårpoddat. Ja. Vi befinner oss på våra respektive hemmaplaner, va?
Mm. Det gör vi. Min, eller din hemma, ja, du jobbar ju, du har ju ingen redaktion att gå till. Jag sitter alltid på min redaktion då och tittar ut över pulsen. Men du har ingen redaktion. Ibland tycker jag lite syn om dig att du liksom, du har så jävla mycket ensam tid och så.
Ja, men ja, lite emellanåt. Jag trivs rätt så bra att vara här själv också. Och sen är man ändå ute rätt mycket och träffar folk, så att jag tycker det är rätt mysiga dagar när man sitter här på sitt eget lilla kontor. Man får ganska mycket gjort också. Blir inte störd av någonting. Ja, du sitter och ser ut över pulsen, sa du. Över dina undersåtar skulle du också kunna säga.
Mm. Ja, precis. Mm. Ja, de sliter.
Ja, det är bra, du ser till att de sliter hårt. Ja, vi har väl tre moment om vi nu ska nämna lite vad som komma skall i det här lilla avsnittet. Vi ska snacka lite grann om landskampen, herrarnas Sverige-Norge i onsdags var det väl. Och vi ska prata tv-avtal och en alternativ verklighet möjligen. Du var väl i senaste avsnittet du drog den här alternativa verkligheten, och sen har vi fått lite norsk-dansk hjälp med en annan tv-verklighet som kanske kan bli verklighet. Ja, det blir mycket verklighet här nu. Och sen så har vi kanske det stora temat för avsnittet, den jugoslaviska handbollsskolan. Det blir en historielektion för Rutte här.
Mm, den har du varit inne på i flera, jag tror att till och från så har du nämnt detta i flera år. Men det är nu jävlar.
Ja, nu ska vi ta tag i det. Det blir lite nostalgi och så. Ja, jag hoppas och lite goda historier. Ett par intervjuer också. Men den återkommer till, det tar vi sist. Låt oss börja med Sverige-Norge. Där väl det gällde, och det lyckades man ju med, att komma på vinnarspåret igen som landslag efter, ja, det hade väl inte varit så många, jag vet inte, hade man vunnit 3 av 10 matcherna under Apelgren eller någonting sånt, och inte mot så stark motstånd heller. Ja, det var väl Island där i före VM, och sen slog man väl bara Chile och Japan, har du det? Ja, man glömmer snabbt.
Ja, Chile och Japan var det.
Ja, och så har det varit mycket förluster och någon är oavgjord och så vidare. Och känslan var ju att Apelgren och de var ganska så, alltså i varje fall efter VM, det här vi kom ihåg, vi tog upp så vi tyckte att han överdrev lite, att nu kommer det blåsa snålt och vi kommer bli kritiserade och nedtryckta i skorna och så, och vi menade att det är väl inte så många som bryr sig egentligen mellan mästerskapen i det stora hela, men kanske vi närmast intresserade. Men det var ju ganska många som brydde sig om att se den här matchen i varje fall i Avicii Arena, nyinvigda.
Ja, så det var ju tvärtom nästan, alltså att det kommer att vara blåsa snålt. Ja, det var ju fan en folkfest i Globen och seger mot Norge, och ja, det fanns väl ingenting negativt överhuvudtaget. VM är liksom totalt glömt.
Exakt. Det är glömt.
Och nya debutanter, så ja, det var bara härligheter.
Ja, men det var det. Om vi ska ta det som väl inte var så bra, så eller som det var mycket som ju verkligen blev bättre från VM. Men det uppställda försvarsspelet har de ju fortfarande lite grann att jobba med. Även om Max Dye var tillbaka. Och Felix Klar då är ju viktig på vänster två. Men där det framförallt i början av matchen så rann de igenom väldigt lätt Norge och drog upp ett jäkla tempo. Men ja, så där är lite att jobba med. Men kanske vi ändå ska fokusera på det som var bra och lite vad det kan betyda för framtiden. Fabian Norsten var ju fantastisk. Stod hela matchen. framförallt från ja, minut 15 och framåt och inte minst i andra halvlek så stängde han igen, och det gjorde ju såklart att det vägde väl upp då när försvaret framför honom kanske föll igenom lite emellanåt. Sen hade vi ju både kontringar och kantavsluten satt ju. Alltså det var ett betydligt bättre kontringsspel och betydligt bättre utdelning från kanterna. Vilket ju också var viktigt att det kom igång och blev bättre från VM. Sen så noterar jag ju också att Karlsborgård var ju tillbaka på sin den här vänstertrepositionen. Så det känns ju okej, det kanske lite med hjälp av att Max Dai då var tillbaka i laget jämfört med VM. Så han kunde ta den här högertre lite mer offensiva, och så kunde Karlsborg ligga lite mer defensivt där han är en av världens bästa på det. I VM gjorde de ju där, försökte de ju kompensera när de saknade ordinarie högertre, antingen Bergendal eller där, genom att flytta över Karlsborgård på högertre och låta Felix Möller spela vänstertre. Men det blir liksom varken hackat eller malet, känns det som, så att det blev ju inte bra, och det verkar de ju nu, för även när Felix Möller sen kom in och spelade så fick han ju spela högertre, så Karlsborgård hela tiden låg kvar på sin ordinarie vänstertre position, så det var ju bra. Lite, och sen då Felix Klar tillbaka. Såklart en av Sveriges bästa spelare direkt. Och så var det lite intressant tycker jag också att se hur de, alltså vilken första sjua de ställde upp med. Nu ska vi veta då att både Pellas, han är ju borta ett bra tag med avsliten hälsena, och Vanne står ju över den här samlingen, behöver väl vila och eventuellt göra något litet ingrepp tror jag i sin axel som han haft besvär med ett tag. Så det gjorde ju att Emil Mellegård var på vänstersex. Men de startade med Erik Johansson och gav honom mycket förtroende. Vi minns ju hans tunga VM. Och det tyckte jag Johansson gjorde bra. Så att de satsar ju fortsatt på honom då. Och sen Klar.
Är inte känslan just när det gäller Erik Johansson att han brukar vara rätt så bra i de här matcherna mellan mästerskapen?
Ja, det är möjligt. Det är möjligt att han är...
Jag tyckte när man har sett andra, inte kval och så, det är vi, var länge sedan, men liksom sådana här lite roliga matcher att han har varit rätt så vass. Mm, men att det är liksom precis som att ha låst sig på mästerskapen. Men det är klart att de ska satsa vidare på honom. Där är ju en nivå någonstans.
Ja, ja, absolut. Men det visar de ju, de visar ju honom, om inte annat nu, att de tror fortfarande på honom som, tror jag, nummer ett på vänsternio. Och sen Klar då, nummer ett på mittnio. Nu är det ju liksom, ja, nu är ju Gottfridsson nummer två där, det känns ju ganska tydligt. Och sen Lagergren och Sandell, båda var ju bra på högernio, tror att de delade rätt så mycket på det. Och sen hade vi ju Sebastian Karlsson ute på högersex, bytte väl, jag tror att han och DP körde en varsin halvlek om jag inte minns fel. Och så Norsten i mål som fick hela den här, så får vi se, nu möter de väl på, imorgon är det väl de möter Norge igen då borta i det här Euro Cup. Så får vi se om det är Tolin då får starta. Alltså sett nu så känns det ju som att Norsten tog verkligen chansen. Det ska bli intressant att se när Palicka tackade väl nej till den här samlingen tror jag. Men ja, mycket intressant. Vi har väl pratat lite grann om det innan, hur de ska göra när Palicka är tillgänglig igen. Men om Norsten nu tar den här chansen och blir nummer ett. Mellegård var ju jäkligt bra på vänstersex. Det känns ju som han och Vanne kanske. Men att det är inte säkert Vanne, alltså nu när Pellas är borta ett bra tag, att Vanne kommer och det är inte säkert han är nummer ett längre heller. Kan jag tänka mig. Så där är väl något, det är härligt att se att de här verkligen tar chansen som får chansen och ja, men det gör det lite intressant i uttagningarna, kanske inte av truppen, men vilka som ska spela första fiolen.
Men i de här, när man rapporteringen efteråt, så handlar det ju mycket om Organovic och Montebovi. Deras liksom debuter och så. Vad tar du med dig från det? Deras minuter?
Roganovic, om vi börjar med honom så... Nej, det var ju en offensiv debut får man ju lov att säga att han tog väl också chansen de minuterna han fick. Och det var rätt så kul också att han fick, jag tror det var 10 minuter kvar, att det inte bara blev de här sista 2 minuterna. Fahlgren sa ju i pausen att han hoppades att de skulle få komma in. Det berodde lite grann på resultat, men de hade väl en 8-10 målsledning nästan där med 10 minuter kvar, så då kände de väl att, för det var det jag var lite så, i och med att det var viktigt att komma på vinnarspåret igen, att det kunde ju göra då att de här nykomlingarna kanske inte skulle få så mycket speltid eller chansen ens. Men nu blev det ju så i denna matchen, så det var ju bra. Nej, men han gick ju in direkt och ska vi se, det var väl två inspelningar varav en blev en assist för att det blev mål. Och han gick ju igenom en gång utsida 2, Roganovic där på sin vänsternia, och ordnade en utvisning också, så det är ju ganska bra utdelning. Montebovi, jag menar kant, du får inte så många, jag tror inte han fick något kantläge, men han fick ju nästan direkt när han kom in en kontring och hoppade ju in där med sin magnifika spänst och drog dit den, så att då var det väl drag i Avicii Arena. Nej, men det var häftigt att se, och båda ju framtidsmän, och jag som alla andra, jag tror ju mycket på Nikola Roganovic som...
Ja, det är fan alltså, jag har inte sett Guif så ofta den här säsongen, men jag såg den här Hammarby-matchen i Globen. Man gillar honom skarpt alltså, Roganovic.
Ja. Ja, men han har ju hela paketet, alltså tvåvägsspelare. Han spelade ju tvåa var det nu i landskampen, och han kan spela trea, och han kan spela mittnia, vänsternia. Han är snabb, genombrottsstark, har skottet, spelsinne. Ja, nej, det är verkligen framtiden. Sen nu har det gått jäkligt snabbt den här säsongen också. Han har ju fått väldigt mycket förtroende och så ju. Och det, naturligtvis, det kan ju inte gå lika snabbt uppåt och framåt hela tiden. Han kommer ju nå någon sorts platå innan det tar fart igen och så ju. Men just nu så går det ju snabbt framåt. Det var härliga bilder också att se. De klippte ju in Soran. Och mamma, jag har glömt vad mamma heter där, men de satt ju i Globen, och så han satt nog med Marcus, han satt alltså med en målvaktströja, landslagströjan på sig, den gröna, men det måste väl vara storbror Marcus då, gissar jag, och sen satt mamma där med den här lite mörkblå landslagströjan, och såg ju sådär genuint lyckliga ut, och så han jublade liksom, knöt näven där. Det var många bilder på tv-bilder på dem. De var ju nästan mer i bilden än Nikola. Ja. Ja, men kul med ett litet genombrott i varje fall i landslaget. Han har ju fått ett stort genombrott i ligan. Jag tittade på det lite bak och jämförde med, alltså, hur länge sedan vi hade någon som så ung har slagit igenom på det här viset, alltså då i handbollsligan först och främst, och då sen får chansen i landslaget, och det är, man fick ju gå tillbaka till Lukas Nilsson som, han var ju ännu lite tidigare, han var väl något, nu fyller han år sent på året också, så att det blev lite tidigare in och gjorde sin första landskamp kanske, men
menar du alltså med deras ålder då, att det är det som...
Ja, precis, alltså hur ligger han i förhållande till. Men sen då fanns det ju ingen sån här regel om att du måste vara året du fyller 17 innan du får spela seniorhandboll. Så att Lukas debuterade ju i elitserien, som det hette, redan när han var 15 va? Strax innan han fyllde 16 där. Så att, nej, men det är nog det senaste. Jag tittar lite på Erik Johansson, men jag menar, han är ju ett par år senare faktiskt, och så Felix Klar som också spelade Champions League tidigt med Alingsås, men han var väl bara 17 eller någonting, men det dröjde innan han kom med i landslaget. Ja, så det är något speciellt där. Ja. Ja, men då går vi väl vidare med att snacka lite tv-avtal, och vi fick ju, jag skrev ju igår var det va, om att för första gången på flera decennier så kommer inte SM-finalerna att sändas i någon, ja, vad ska man säga, vanlig tv, reguljär tv-kanal. Alltså det har sänts i SVT eller TV4 sen, ja, jag tror 70-talet faktiskt. det är ju så, det, handbollen, det är ju ingen, det är inte så att kanalerna tappar SM-finalerna, som man brukar säga. Ja, nu har de blivit av med den rättigheten. Det är ju snarare så att handbollen som tappar SVT.
Ja, precis. Det är inte så att folk liksom rusar efter de här, utan det ses mer som ett litet komplement till övriga liksom grejer man sänder. Alltså att kanalerna resonerar så. Inte att det är liksom en rättighet som många
man slåss om.
Efter.
Nej. Det är, SVT väljer istället då att köpa bortalandskamperna också. De har ju haft hemmalandskamperna mellan mästerskapen. Nu har de köpt från Viaplay bortalandskamperna. Ska jag tydligen visa här nu redan imorgon. Norge-Sverige. Det säger ju också någonting om det här intresset för landslaget kontra klubbhandbollen som... Jag skrev lite grann om det i samband med de här matcherna i Avicii Arena när handbollen kom tillbaka där till Globen, och skillnaden i Hammarby och de slet för, och visst, det är ju en fin siffra, jag vet inte vad den blev till slut. Blev det strax under 6000? Jo, det blev det.
Jag tar det.
De nådde ju inte upp till 6000, medan det då var det dubbla på landskampen. Det säger ju någonting om intresset, och då pratade jag ju med Hammarbys vd Kalle Mattsson som... lite grann vädjade om hjälp, att de klubbarna, klubbhandbollen, ligorna, de behöver hjälp från förbundet och handbollslandslaget AB, både kanske ekonomiskt men också med liksom kompetens och sälja in handbollen, för det klarar ju, det gör ju handbollslandslaget AB på ett briljant sätt när det gäller att sälja in landskamper. Vad var det, damerna spelade alltså två mot Rumänien. Ja, nu, hur var det nu? Rumänien slog väl Sverige senast i EM, men det är ju nästan en B-nation nu på damsidan, Rumänien.
Ja, och hos gemene man är det ju det i alla fall.
Alltså... Ja, men det är det ju. Och det är ju liksom inga stora stjärnor. Det är ju inte som när de och nu tappar jag namnet på de som var bäst i världen i många år här nu.
Ja,
det står helt
stilla. Alla vet vem, vem vi pratar om, utom vi
Ja, exakt. Och de förlades, de här två landskamperna. Så det är två träningslandskamper mot Rumänien som det inte finns liksom någon svensk koppling till heller på det viset. Och i Nyköping respektive Örebro, och det är ju liksom inga handbollsmäckan. Och det var utsålt. Visst, det var arenor som tar 2000 bara, men det var ändå utsålt. De kan spela Ängelholm, hockeystaden. Gjorde herrarna inför EM i fjol. Det var slutsålt där också. Så att... Ja, men det är om det att landslaget drar mer än klubbhandbollen och att det känns som den klyftan bara växer tyvärr. Så var det ju, har vi ju fått lite spinn eller vad man ska säga på det här när vi pratade TV-avtalet och en alternativ verklighet som du pratade om.
Ja, precis, med där, en, där kanske liksom att där man får ge upp den här det här måstet som verkar vara liksom när de skriver TV-avtal att alla matcher ska sändas hela säsongen, både dam och här, att det är kanske liksom det kortet kanske man får släppa liksom i förhandling.
Ja, det var ju vår vän Daniel Birkelund, norrmannen som väl är i Danmark nu, va, och är tränare där. Han hörde av sig och bara skrev ett apropå, som han tyckte det var intressant det du la fram där i senaste podden om tv hur framtiden skulle kunna se ut. Så han skrev så, jag vet inte om ni har koll på hur det ser ut i Danmark, men han gav oss en beskrivning i alla fall. Jag kan ju faktiskt läsa den som han skickade till oss. I handbollslandet Danmark är det långt ifrån möjligt att kolla alla matcher från ligorna. Dansk TV2 visar utvalda matcher, oftast en match per kväll. Det visas gärna handboll på deras plattform, oftast TV2 Sport, 5-6 dagar i veckan. Så på så sätt är det mycket handboll. Men samtidigt är många lag man mycket sällan har möjlighet att se. De matcher som visas har full produktion, kommentatorer, studio på plats, uppsnack, eftersnack och så vidare. Men det är som sagt inte möjligt att se alla matcher. Så under en vecka spelas... Om det spelas en full omgång både på dam- och herrsidan, totalt 14 matcher, så har man möjlighet att kolla på typ 6 av dem, då från tisdag till söndag. Det är väl så att damerna spelar ju mitt i veckan och så har de sitt Champions League på helgen, och så herrarna tvärtom då, så att det rullar i stort sett matcher varje kväll tisdag till söndag. I andra ligan i Danmark så är det möjligt att titta på alla matcher genom det som heter JFM Play, som är en gemensam streamingplattform för alla olika lokaltidningar. Kvaliteten på det här upplägget är rätt låg. Det filmas med AI-kamera som finns monterad i alla hallar. Men priset är också ganska lågt, 79 danska kronor i månaden. Jag kan tycka att man i Sverige har gått låst sig lite vid det här att alla matcher ska visas och att hög produktionskvalitet måste. Jag tänker att framtiden kan vara att man skiljer lite mer mellan matcher som ska vara en tv-produkt och där produktionen med flera kameror och studio och så vidare måste ingå. Och alla matcher som ska vara tillgängliga för de som är extra intresserade och som vill se alla matcher med sitt lag och så vidare. Och där man kanske får leva med en lite mer budgetlösning vad det gäller produktionen. Ja, det där kände jag var mitt i prick nästan. Om vi nu ska försöka se någon, en annan alternativ i verkligheten, den du drog framöver. Att det är...
Jo, men att den som har rättigheterna liksom, om det är Aftonbladet eller om det är Viaplay, skitsamma, men att den, ja, den tar ut russinen och väljer den och den och den kommer vi att sända med produktion eller fullt liksom, den satsar vi på de här matcherna, och att resten, ja, kanske blir liksom på någon, att klubbarna själva på något sätt tar större ansvar på de sändningarna, eller att typ lokaltidningar som vill kan ta de sändningarna med lite lägre liksom, lite lägre kvalitet och så, att det inte blir full studio från allt. Eller som det är nu med de allsvenska sändningarna, är väl, det är väl liksom klubbarna som sänder dem själva. Det kan ju vara liksom med iPhone-kameror, alltså jättelåg kvalitet, men att klubbarna själva tar, det har de ju gjort ibland när det är cupmatcher och sånt redan nu, så är det ju som i Kristianstad och liksom själva har de plockat in någon expert som kommenterar, och damerna har ju haft, jag vet att Filip Henningsson har ju suttit och kommenterat någon dammatch, Kristianstad HK i kuppen liksom, att det kan liksom till och med vara, gå ner så på den nivån, men då blir det tillgängligt på något sätt för dem som absolut vill se, men det blir liksom inte de här stora sändningarna alltid, hela tiden som det är nu. Nej, jag tycker med det är liksom, det är i Danmark större intresse, men satsar på färre matcher, då det funkar liksom inte bevisligen eller uppenbar. Alltså den tiden är förbi där det kan vara så i Sverige.
Ja, och att man fördelar de här, alltså de resurser man har, att man satsar på vissa matcher. Sen, det kommer säkert att bli lite orättvist. Det kommer säkert att vara vissa lag som visas oftare, som det verkar vara i Danmark. Men det får man kanske leva
så
med
är,
den.
Ja, men vad fan, så är ju verkligheten. Kolla Premier League, alla matcher visas väl. Men det är ju liksom i såna här sidor där du måste logga i, alltså studiosändningarna satsar ju på storlagen, Liverpool, alltså de satsar ju på de matcherna och ramar in dem. De håller inte på att visa West Bromwich, West Ham liksom, det är inte den, alltså, om Liverpool samtidigt spelar, det är klart, så är det ju, det är, fan, så är det ju överallt, det är en verklighet man får anpassa sig till.
Ja, och jag vet inte, en sån match, om det är kommentatorer på den eller inte ens det, men då är ju fotbollen på nivå
liksom, alltså det är engelsk, ja, kommentering och så.
Ja, och det där är ju fotbollen på den nivå vi snackar Premier League eller så det är ju klart att de kan ha en kommentator, men här får man kanske leva med att det inte är ens en kommentator, men den finns ju åtminstone att titta på. Jag menar, det sänds ju även, alltså i division 1 i handboll så visas ju matcherna på det här Handboll Play eller Solidsport, jag har ju aldrig begripet vad det är ju samma på något vis, så man kan ju se matcherna där om man vill det, och när RIK då spelat så har de haft kommentatorer, Jerry Hallbäck och Tony Larsson har suttit och chattat där, väldigt underhållande för övrigt, och de har haft andra, och Stefan Löfgren har suttit där, de har bjudit in någon som har suttit med och så det kan ju klubbarna välja.
Har du kommenterat någon match med?
Ja, det har de också gjort, så det kan man ju välja att göra, men att det inte är ett krav då, så det ska liksom inte nästan kosta någonting, utan du kan ha någon som sitter och filmar där. Sen får man väl kanske inte ska vara med en iPhone, kanske ska vara ändå med ett, ja, eller ja, med stativ och så vidare, så ju, men ja, på den nivån. Så jag tror nog att det är vägen att gå för att ändå bygga lite lite intresse. Jag skulle ju hellre vilja se det så, för jag vet inte hur många, istället för det här slätstrukna där allting är exakt likadant, oavsett om det är Kristianstad Ystad toppmatch eller det är Amo och Hallby. Och jag menar hur många...
Eller Kungälv, Kristianstad i dem, det är sängen är exakt likadant som toppmatch.
Ja, lägger samma resurser, det ska vara kommentator och det ska vara, ja, nej. Där tror jag ett alternativ som säkert har sina nackdelar också ju, någonstans får det väl finnas, du kan väl sätta ihop att i varje fall något krav eller vad man ska säga, att i varje fall alla lag ska visas en gång i varje fall i det formatet. Det är väl kanske möjligt.
Det är lite, man får släppa sin lite PK-prestige, att allt ska vara lika, alla ska ha det härligt och det, alla, ja, nej, man får släppa det. Men inte nu, för att det är ju 3 år till med infront, så att vi får komma och prata om detta.
Ja, men infront kan ju gå, de kan ju bestämma sig för att göra så redan till nästa, eller det kanske de inte kan inom ram, nej, då får man väl ändra villkoren för det, gissar jag.
Ja, det är väl ett avtal där. Ja, avtalet ser väl ut som det gör under de här åren. Och vi tror inte att de har skrivit in att år 3 kan vi göra som vi vill och år 4 kommer vi bara sända 2. Alltså jag gissar att avtalet gäller 5 år och då ska alla matcher sändas i 5 år.
Ja, men de bestämmer väl själva att de visar alla matcherna, men det är ju frågan vad de har förbundit sig till kommentatorer eller inte, och jag menar, det är ju ingen som klagar på om de väljer att rama in det med studio och så.
Nej.
Några matcher. Det är väl frågan vad man lägger liksom lägsta nivån på det på vissa matcher. Mm. Så jag tror att det går att göra någonting inom de här åren som är kvar där också. Så, till avsnittets huvudnummer och lilla tema kanske. Ja, jo, men det kan man nog kalla det. Jugoslaviska handbollsskolan.
Yes.
Du säger att jag har kanske varit inne på denna ett tag. Jag vet att jag har skrivit om det lite grann någon gång.
Balkans boll under.
Ja, kanske jag var inne på det där. Men visst, det är ju lite kopplat till det. Nej, men jag sitter ju med mina gamla tidningen Handboll. Den kompletta samlingen jag har fått låna från din bekant i Kristianstad, Sirensjö där.
Ja, du skickade 3 bilder från den här tidningen. Jag kroknade redan. Jag såg gamla svartvita, ja, allting är svartvitt i text fortfarande, men det såg extra svartvitt ut på något sätt.
Ja, det gjorde kanske. Nej, men det jag funderat lite grann på de senaste veckorna ändå, hur alltså Jugoslavien från 70-talet har faktiskt påverkat hela handbollsvärlden, skulle man kunna säga, och hur öppna de var med att sprida liksom sitt budskap och öppna med hur de tränar och tänker och så kring handboll. Ska vi bara ta en liten bakgrund, så var det ju så att Jugoslavien då, nu snackar vi ju här sidan, slog igenom i början 70-talet, tog sin första medalj i VM 70 med ett brons, och sen vann man ju då OS 72 och följde upp med brons 74, sen missade man lite medaljer, och sen var det ju en väldigt nytt lag kan man säga i mitten av 80-talet där med när man tog silver VM 82 och sen tog man det här OS-guldet 84. Då ska vi ju komma ihåg att Sovjetunionen och flera andra av de här starka östnationerna, de bojkottade ju även Rumänien var i sig med, och de var ju starka på den tiden också, bojkottade ju OS i Los Angeles 84, och sen vann de ju VM 86 också, och samtidigt där i mitten på 80-talet så hade vi ju Metall och Plastika från Sabat väl, som vann Champions League och är ju så här mytomspunnet lag. Det är väl även det här landslaget på 80-talet med Vujovic och Svetkovic och Portner allt vad de hette, räknas ju som det här Metall och Plastika räknas ju som ett av tidernas bästa klubblag. De var ju dominanta där under några år. Sen så i slutet på 80-talet så har vi ju, sen kom ju kriget och sen följer Jugoslavien ihop och sen så kom ju Kroatien tillbaka och tog OS-guld 96 och så vidare. Men så har man ju läst och då sett de här gruppbilderna från Jugoslaviska handbollsskolan som det hette. Och så har jag försökt ta reda på lite grann mer om det och gjort ett par intervjuer också. Och en som var en pionjär i Sverige på detta att börja åka till Jugoslavien och vara med på deras grejer där nere. Det var Lars-Erik Sell som på 70-talet Västra Frölunda byggde upp. Västra Frölunda kan man säga. Han var inte tränare så, i så många år, men han var ju hela tiden i klubben och i olika roller. Gjorde ju Frölunda till ett av de bättre lagen på 70-talet. Han var känd för att men träna stenhårt och mycket, mycket kondition och mycket ut och springa och så. I tidningen Handboll, ett av nummerna där 1977, början av 77, så hittade jag en liten, vad ska man säga, notis där under Förbundsnytt tror jag det var, där utbildningskommittén flaggade för att man skulle arrangera en resa till den jugoslaviska handbollsskolan den sommaren. Och då visade det att det var ju alltså 17:e gången den här hölls. Och då, alltså det bjöds in vem som helst, fick egentligen komma dit. Så det var ju folk från hela Europa, tränare, som åkte dit och så var man med på titta på träningar. Och det var ju då några av de bästa tränarna i Jugoslavien som höll olika kurser och det var föreläsningar och så vidare. Och då 77, då var det första gången som förbundet då arrangerade mer en gruppresa kring det här. Men där, och sen kom det ju då en efter på sommaren där, så i ett senare nummer så fick man ju se en gruppbild då, och så var det en av deltagarna som hade beskrivit då hur det var. Och på den här första gruppresan så var ju alltså Bengen Johansson, då tränare i Drott, var med. Roger Ragge Karlsson, senare förbundskapten. Olle Olsson, Lugi, ett namn som de äldre känner till såklart. Han gick tyvärr bort här rätt så nyligen. Leif Wedfors var väl stockholmare. Ja, men det var ungefär 20 stycken som då var med här och på den här gruppresan. Och då läste jag, då visade det sig att Lars-Erik Sell, han hade ju varit där mer på eget bevåg flera gånger tidigare. Och minst tre gånger hade han varit där i varje fall. För han hade skrivit ett kompendium efter varje gång då som han sen kunde komma över. Jag tror den kostade 20 kronor kunde man beställa. Och det gjorde han även det här fjärde året han var med då med en stor grupp svenska tränare. Och sen verkade det gått två år så gjorde man en ny resa 79 och då var de ju ännu fler. Då var de ju 40 stycken som åkte ner. Men då var det tydligen inte alls bra. Då sågade de den här, för då gick den samtidigt som landslagsturneringen Jugoslavia Trophy som Sverige var med i. Mm. Då var vi alltså framme 79. Men själva den här vad ska man säga, själva skolan där, den gav de gammal skåpmat, sa Benga Johansson. En besvikelse, så Hasse Johansson, ungdomstränare i Västra Frölunda. Tydligen var det väldigt dåligt organiserat. Det var så alltså 650 deltagare från 40 nationer i fyra, från fyra kontinenter, och så hade de då haft föreläsningssalar bara för 100 pers och sådär. Ja, det var, men nu kommer vi in på detaljer här. Men tydligen hade de ändå, det som gav mest var väl att titta på landslagsmatcherna och analysera dem och så vidare. Sen vet jag inte om det var fler sådana, jag har inte hittat uppgift om att det var fler gruppresor på det viset. Men det fortsatte att åka ner svenskar. Jag hittade bland annat 83 så åkte fyra norrlänningar ner och beskrev hur de hade haft det där. Och då hade de stött på någon tränare från Frölunda. Så att Sell verkade ju få ner rätt så många från Frölunda hela tiden. Det var andra också från Västra Frölunda tränare på de här gruppresorna och så. Och det var ju fler än de här Ragge Karlsson och Benga Johansson och Lars-Erik Sell som var nere. Så Torbjörn Klingvall var också nere där, som vi känner till, som sen har ju skrivit väldigt mycket av utbildningsmaterialet i förbundet i en herrans massa år. Ingmar Eriksson, kroppskultur framförallt, Per Johansson som mentor. Gunnar Blombeck var en annan som var nere. Min gamle tränare i Bjärnum, Stefan Larsson, var med 1979. Entusiast, bara drygt 20 år gammal. Ser honom på fotot där. Betalade själv sin resa, 1800 kronor tror jag det kostade, något i den stilen. Vilket ju är betydligt mer då än då. Jag pratade lite grann med honom, han minns det som att det var ganska dyrt. Men väldigt intressant såklart. Det jag blev lite nyfiken på var ju då Lars-Erik Sell och varför han började åka ner på eget bevåg och hur han kom i kontakt och fick den möjligheten och sådär. Så att jag ringde upp honom för att han bor i Göteborg. Jag var i Göteborg i onsdags, så jag tänkte att då kan man väl kanske träffa honom och snacka och det blir lite bättre ljud och sådär. Så jag ringde upp honom, väldigt trevlig, men nej, han ville inte ställa upp på någon intervju. Tyckte jag var lite konstigt ändå, han har levt i handbollen och här har någon av sig och vill liksom berätta om något och vill att han ska prata om det här som ändå har präglat honom så mycket. Men han vill inte. Och jag frågade, vem ska jag mer? Har du någon annan jag kan ringa till? Och han räknade upp olika namn. De flesta, det var nästan ingen som levde längre. Så att ja, så jag la på, försökte gå lite andra vägar, hitta någon som var med på den tiden, kanske helst då innan de här gruppresorna. Men det nappade aldrig, så ringde tillbaka till honom och sa att säkert om jag tjatar, men skulle jag inte bara kunna få träffa dig och så kan vi prata i 20 minuter. Tycker du att det inte blir bra så behöver du inte, så publicerar vi liksom ingenting. Då kör vi ingenting här i podden och så. Nej, han ville ju inte det. För han tyckte att det gått så lång tid och allt han ger sig in i det ska vara 100%. Och han tyckte inte att han kom ihåg så mycket och det skulle inte bli bra. Och sådär. Nej, okej, sa jag. Så började jag ändå bara fråga lite med om liksom bakgrund och hur han kom i kontakt, och han pratade ju om det ska vi snart lyssna på, för det var ju så att han pratade ju på där i en god stund, och när han hade avslutat så sa jag, men det är ju precis det här, nu skulle vi inte kunna se, så kan du i princip berätta det här. Och så sa han, ja men jag menar, nu har du väl, är du journalist, så har du väl noterat det, och du kanske till och med spelat in mig, och då fick jag erkänna att det hade jag ju. Så sa jag, skulle ju inte, nu passar jag ju på att göra det, och jag hade ju tänkt ju naturligtvis fråga om jag fick använda det. Jag hade ju inte liksom sänt ut det utan att be om tillåtelse. Nej, men det är inga problem. Så ändå, här kommer ändå en stund med Lars Excel som berättar hur det startade, med i varje fall med hans resor till Jugoslavien.
Det är verkligen flydda tider för mig. Va? Jag hoppas du förstår det. Jag har stor respekt för ditt arbete och så. Va? Men du får inte ut någonting glädjande av mig. Det kan jag säga. Nej.
Men bara till med hjälp till bakgrund och sådär ändå. Påverkades, för jag menar, jag vet, jag har ju ett gammalt kompendium som du skrev från Västra Frölunda och så. Hur påverkades du av den jugoslaviska handbollen?
Ja, det gjorde jag, men snäppet innan, om man säger, ja det ligger väl kanske 5-6-7 år tillbaka ytterligare, så var jag och tittade på handboll, och det var, ja. Jag kan inte exakt årtalet, men det var så att Tjeckoslovakien, som det hette då, hade ju ett väldigt fint lag. Och det var nog de som allra mest jag fascinerades av. Just det här att de hade en kollektiv tankegång i spelet. Det var inte bara att hysta bollen fram och tillbaka mellan några gubbar och så avsluta sedan. Utan det fanns en kollektiv tankegång på ett helt annat sätt än vad det fanns i övriga handbollsvärlden på den tiden. Och det var ju väldigt tidigt, detta var ju på 60-talet. Och sen kom jugoslaverna mer och mer in här och gjorde ju fina insatser. Jag tror det var 1972 när de var riktigt, riktigt bra. Och så ett antal år framåt där. Så att jag kan väl säga så här att tjeckisk och jugoslavisk handboll har fascinerat mig. Mm. Just med tanke på att de har inte bara individen i tanke, utan att det fanns en kollektiv tanke också. Det var det som jag fäste mig allra mest vid. Sen hade de ju dessutom individuellt sett oerhört skickliga spelare. Men det är en annan sak. Det är många som har.
Mm. Åkte du ner på eget bevåg eller ni då några stycken? Eller kom ni, det var ju ändå, jag menar, man flög ju inte runt i världen och Europa som man gör idag.
Nej, man gjorde inte det. Jag vill inte 100% säker på vem det var som inspirerade mig mest. Men jag kan säga så här i alla fall med säkerhet, att jag hade ganska stor kontakt med Ivan Snoj, som var ledare för jugoslaviska landslaget under många herrans år. Och jag hade lite kontakt med Ivan, och så fick jag väl för mig då i tillfälle där att det skulle vara roligt om jag fick komma ner, och då bjöd han ner mig och såg till att jag fick all information som jag behövde. Och efter ett antal år på handbollsskolan där så övergick det också till att jag fick möjlighet att åka ner inför mästerskapsturneringarna och följa jugoslaviska landslagets förberedelser inför VM som det var då.
Okay.
Så att det utvecklades väldigt mycket under de här åren. Och Ivan Snoj, som jag då kände lite grann, han var den som hjälpte mig med alla praktiska detaljer runt det hela.
Så. Var det inför VM, vad kan det vara, 78 då eller VM 74? Eller?
Ja du, det här med åren och så vidare, jag kan nog inte säga det exakt så där. Nej.
Nej.
Ja, nej, jag då säger jag nog fel i så fall.
Ja.
Nej, jag vågar inte svara på det faktiskt. Men det var de har alltså påverkat mig oerhört mycket, och det var väl det som jag delvis försökte överföra till klubbhandbollen här, dessa Frölunda då, som jag har jobbat med i alla år.
Mm. Hur kom du i kontakt med Ivan Snoj då?
Hur kom jag i kontakt med Ivan Snoj? Förmodligen skrev jag ett brev till honom.
Ja.
Man gjorde så på den tiden. Det fanns en post som fungerade då på den tiden, vet du, i världen. Så att om jag la på ett brev på brevlådan här i Sverige, så var det nere i Jugoslavien efter 2 dagar. Och det efterliknar inte Postnord idag, som du kanske förstår.
Nej, det tar längre tid. Det var bättre förr på det viset i varje fall.
Det var mycket, mycket bättre förr på det sättet, ja.
Men du, jag tänkte på då Snoj som då hörde av sig till dig och så. Och sen då den där jugoslaviska handbollsskolan som bjöd in från alla möjliga i Europa handbollsnationer. De verkar ju varit väldigt öppna med, alltså de delar med sig kunskaper och så. Ja. De tjuvhöll inte på det.
Nej. De som ville hade alla möjligheter i världen att komma ner till exempel på handbollsskolan. Och där använde ju jugoslaverna då landslagsspelare helt enkelt som övningstrupp. Så det var ju inte vilka som helst som visade upp övningarna där nere på handbollsskolan.
Nej. Och den handbollsskolan, ja, ni satt och tittade på träningar som då de här, det var väl professorer då som höll i dem, och så var det landslagsspelare som var försökskaniner, höll på sig med, eller spelare.
Ja, ja, man kan väl säga att det var landslagstränare som var huvudansvariga för att visa upp träningspass och så. Mm. Var det. Så att man kunde säga det var inte mycket åt det där hållet, att det var enbart teoretiker som stod där och försökte lära oss vad handboll egentligen var, utan det var väldigt mycket praktik, och framförallt av tränare av hög klass. Det var inte bara jugoslaviska tränare, utan det fanns en hel del andra tränare från olika länder också.
Var det tolkar och sånt, eller kunde ni förstå varandra?
Nej,
eller
hur? Nej, det var inga tolkar. Handbollsspråket, vet du, det är universitet. Det är inga problem. Jag ser vad som händer.
Och men däremellan då, när ni inte satt och tittade, jag gissar då, var det väl isbyte mellan, då var ni ju från många olika länder, alltså du snackade med handboll med alla möjliga.
Det fanns alla möjligheter att diskutera handboll med massa olika personer, så det var väldigt givande. Och dessutom så fick man möjlighet att åka ut på lite sightseeing runt omkring och titta så. Mm. Så att det var väldigt trevliga gånger. Så jag fick, och det minns jag ganska tydligt, det var två olika tillfällen så var jag nere i 10 dagar, tror jag var, 10 dagar, och följde de här jugoslavierna när de förberedde sig inför mästerskapet. Och det var ju verklig lärosal att komma in i, att bara få sitta där och titta hela tiden på deras träningspass och så vidare. Det var otroligt lärorikt.
Ja. Du, alltså allt det här du har berättat nu, skulle inte du kunna berätta det om jag träffar dig i 20 minuter? Det var ju superintressant detta.
Ja, men det var ingen märkvärdigt det här.
Men en som jag fick träffa, det var när jag var i Göteborg. Det var ju Reine Pedersen som RIK, som tillsammans med Ola Li byggde upp RIK i början på 80-talet. Och det är ju inte oberättat detta. Det finns i den fina boken som är skriven om när RIK fyllde 100 år. Det är väl 2016. Kom det bo. Där berättar han. Jag har skrivit om det en gång också. Jag tror det var 2002 eller 2003 eller något sånt. Precis börjat på Aftonbladet då. Och satt med bland annat Reine Pedersen och skulle förklara varför RIK var så bra. Det var ju på den tiden de var bra, när de hade kanske sitt allra bästa dag där, 02-03 eller så. För då var det ju så att han och Ola Li hade tagit över RIK som var nykomlingar i de gick upp, var nykomlingar i elitserien, som det hette då, eller till och med allsvenskan, högsta serien, hur som helst. 83-84 var de nykomlingar. Jag tror de slutade femma, så de var väl inte med. Det var väl bara slutspel med de fyra bästa lagen på den tiden, tror jag. Sen sommaren 84, så då fick de hjälp av Lars Eriksell, som trots allt var en rival och konkurrent då i Västra Frölunda, med kontakter med Jugoslavien och med liksom han som höll i allting där nere, Ivan Snoj, kallas han, både administratör, det har vi hört Lars Eriksell prata om nu. De hjälpte med kontakt, och det blev faktiskt så att Ola Li och Reine Pedersen åkte ner till, bilade ner till Jugoslavien i juni 84 och fick vara med under 10 dagar med det jugoslaviska landslaget i deras förberedelser inför OS 84. När de alltså stod på topp, kan man säga. Så det kan vi väl lyssna lite på med Reine här. Och det vi skulle då framförallt prata om, den här resan till till Jugoslavien. Mm. 1984 på, alltså sommaren där.
Ja, juni 84.
Då körde du och Ola Li, ja, din radarpartner.
Ja.
Då var ni båda tränare för RIK, eller?
Ja, jag var ju fortfarande juniortränare och Ola var ju åldertränare.
Ja.
Så att, och då valde klubben att skicka oss, och det var ju faktiskt via Lasse Svell.
Ja, okay.
Det var han som egentligen hade kontakterna med jugoslaverna. Vi hade ju inga i RIK, men Frölunda hade ju väldigt mycket kontakter via Lasse Svell, och han hade ju som sagt varit där nere flera gånger, tror jag, till och med.
Han var ju där nere, ja, mer eller mindre själv, eller på eget, ordnade på eget sätt ju innan de här förbundets resor ner dit. Så att det var väl redan i mitten på, eller början av 70-talet. Ja, mitten av. Men då ska vi se, då hade ni tagit SM-guld 83, va?
Nej.
Nej, 85 kom första.
85 var första SM. 83 tog vi till och med åkte ur svenska.
Mm.
Och gick upp, om det var den säsongen vi gick upp eller... Jo, det var det nog. 83 gick vi nog upp i allsvenskan.
Mm.
Och hade vi åkt ur säsongen innan.
Och när gjorde ni den här utrensningen?
Den kom ju 81-82. Det måste ha varit precis då.
Ja. Ja.
Då hade... då skickade vi upp honom. Det stämmer nog 83-84 där. Ja.
Mm. Så kanske i november, december 83 då?
Ja, ja. Jag tror, och så vann vi serien. Och gick upp i allsvenskan med juniorerna då.
Ja.
Och de målvaktsspelarna som var kvar.
Och sen tog ni SM-guld första året då när ni går tillbaka?
84-85.
Ja. 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 Varför, hur fick ni för er att ni skulle åka ner till Jugoslavien?
Ja, det var nog mer att de kontakterna fanns. Och sen var ju Jugoslavien, på den tiden var de ju en stormakt. Alltså det var ju de som spelade.
Mm.
Framtidens handboll ihop med ryssarna, kan man säga. Det var ju de två länderna som ledde utvecklingen på den tiden. Så att det var väl ganska givet. Ja, de hade framgång och de var duktiga.
Så då tog du och Ola en... Jag har sett något foto. Ja, det var en liten bil. Ni.
En röd Golf GTI. Det var min. Den körde vi genom Europa med ner till Jugoslavien.
Ja.
Så att det var spännande.
Det tog ett tag att köra ner där.
Ja, vi åkte nog ner på två, eller jag tror vi tog Stenabåten och sen körde vi ner till Salamsee, tror jag.
Ja.
Och så låg vi över där och drack lite öl.
Mm.
Och sen körde vi ner till Jugoslavien dagen efter. Så att och anslut till deras VM-uppladdning där.
Och då fick ni titta hur mycket som, eller vad gjorde ni då ni?
Nej, men alltså de hade ju sex stycken 10-dagars läger inför OS med 3 eller 4 veckors intervall.
Mm.
Och då tränade de fys och de spelade match i princip varje kväll. Så det var ett fyspass på 2 timmar på förmiddagen, teknikpass på 1,5 timmar på eftermiddagen och så match på kvällen.
Med OS-truppen då egentligen?
Med OS-laget.
Ja.
Det var det som var. Och vi levde ju med dem, så att vi var ju som att vi var ledare i laget.
Ja, ni käkade med dem och så?
Vi åt med dem och var med dem.
Bodde på samma hotell?
Bodde på samma hotell och åkte samma bussar. Och, ja, vi levde med dem i 14 dagar. Så att, eller de 10 dagarna då. Så att, nej, det var fantastiskt roligt.
Var det fler utländska tränare?
Nej, det var de enda. Så vi satt inne i... i Björna där i hallen och det var plats för 5000 och jag och Ola satt ensamma ihop med Snoj på läktaren.
Ja, Snoj var det som Lars-Erik Sell hade kontakt med. Nej, mycket, va?
Han var ju överledare där.
Ja.
Då var ju en gammal man redan på den tiden.
Ja, ja. Vad var det ni såg där då? Eller vad var det ni tog till er?
Det var ju otroligt mycket saker som vi tog till oss. Alltså sättet de tränade fys på, det var ju på gränsen till lite omänskligt, men oerhört effektivt. Alltså den mentala inställningen till sporten, alltså hur de hanterade saker och ting, hur de hanterade spelarna och alla de sakerna. Så att, och sen liksom deras sätt att resonera om träningen. Alltså de bröt ju ner spelarna i praktiken på de här 10 dagarna. Du kunde, alltså efter 3-4 dagar så kunde du sitta och titta på vad fan är han heter nu?
Vujovic.
Vujovic, ja. Han såg ju likadan ut efter 3-4 år, efter 10 år så såg du ingen skillnad på han överhuvudtaget. Sen var det lite yngre spelare som var, de kunde ju knappt gå.
Nej.
De kröp ju fram på plan och det var ju så oerhört skillnad på vilka spelare som hade ju tränat på det här viset tidigare. Och han spelade ju det här som heter metalloplastika på den tiden. Mm. De handlade Europacupen 3 år i rad där.
Mm. Fantastiskt lag.
Ja, ja,
rankas ju så ett av världens bästa lag genom tiderna.
Ja, absolut. Och det var ju flera spelare där så... Alltså man såg ju på dem att de var ju fysiska praktexemplar. Mm. Alltså. Sen hur de hade överlevt träningen, det förstår man ju inte riktigt. Men det är ju en annan sida av saken.
Men då fyllde ni anteckningsböckerna?
Ja, jag tror till och med att vi har kvar ett litet kompendium som vi skrev när vi kom hem.
Ja.
Om det, eller Ola egentligen, för han var ju väldigt bra på att dokumentera. Jag har aldrig varit bra på att dokumentera, så det har inte varit min starka sida så.
Filmade ni? Eller det...
Nej, det fanns inte de möjligheterna. Jag tror inte vi hade fått det heller. Om man ska vara ärlig.
Men det var fritt fram och skriva ner och så?
Allt vi såg, och vi hade ju jättediskussioner med dem. För det var ju mycket som förbryllade oss. Och vi ställde mycket frågor. Och, frågor helt enkelt. Vad fan gör ni så här för? Och varför gör ni det här? De hade en massa grejer. De bytte målvakt på andra, vår tredje, vår fjärde minut i vissa matcher.
Mm.
Och det liksom, varför gör ni så? För hemma var det ju mer att man skulle bygga upp målvakten, han skulle få självförtroende. Här räknar de med att han har inte haft tre. Det är inte sannolikt att han inte tar den fjärde heller, ut med han in med nästa gubbe, för då kanske han tar tre. Alltså de hade ju ett helt annat sätt att fundera på saker och ting, och det ledde vi oss oerhört mycket av. Alltså det, alltså man var väldigt, väldigt långt framme mentalt också, hur man resonerade. Jag kommer ihåg att de hade ett helt kompendium av varje spelare. Det var spelare, vi ska inte nämna några namn, men det var ju en spelare där som, vi tyckte han var fantastisk.
Mm.
Men han hade dåligt psyke, sa de.
Mm.
Jaha, vadå? Men han får spela tills det är 10-15 minuter kvar. Mm. Står det 18-18 år får inte han spela mer, för då bränner han.
Och det hade de typ nedskrivet också?
Det hade de nedskrivet, så det var liksom glasklart. Ja. Det var inget att diskutera. Det var fantastiskt det här med den mentala biten. För jag kommer ihåg att man hade Island, Rumänien och något lag mer. Och det här sista laget, det var någon sån här benatron. Det var inget att diskutera. Island är nyckelmatchen, sa de. Ja. Så vinner vi mot Island, då vinner vi OS-guld.
Mm.
Så man då, hur fan kan det säga så? Och men Island, de är svåra, det kan gå hur som helst, så det är en nyckelmatch. Men jag är ju Rumänien, det är ju ett fantastiskt lag också. Då hade han snarare statistik då på alla viktiga matcher de sista 10 åren har de vunnit med 1 eller 2 mål. Ja, men det är väl inga marginaler, tyckte vi då. 1 mål är säkert, 2 mål är slakt, sa han bara.
Alltså att jugarna hade vunnit?
Ja, de hade vunnit mot Rumänien varje gång, alla viktiga matcher innan.
Ja.
Så den matchen vinner vi.
Ja.
Det var liksom ingen mer att diskutera om det. Och sen åkte vi ju hem efter det här, och så satt man och tittade på OS. Och så vann de med 1 eller 2 mål mot Island. Och sen så slog de Rumänien med 2, tror jag. Och så...
Då var det slakt, ja.
Ja, då var det ju slakt. Och sen vann de OS.
Vad tog ni med er rent taktiskt, eller liksom, spelsystem och sådär?
Ja, men alltså hela deras sätt att spela och taktiskt och spelmässigt, det tog vi med oss hem alltihop. Alltså, sen använde vi ju inte alltihop, men man tog ju väldigt stora intryck av deras sätt att spela handboll på. Vi tyckte det var makalöst. Det var ju en väldigt stor förändring mot den handbollen vi spelade hemma.
Mm.
Det var det ju.
Ja, hur mycket präglade det sen RIKs spel då? Eller mycket?
Ja, alltså spelet kanske inte blev så likt det jugoslaviska spelet när vi valde sedan, utan spelet blev nog mera, eller det var mer intrycken av hur de hanterade spelet. Alltså hur man tänkte handboll, hur man pratade handboll, hur man tog ut laget, hur man hanterade laget. Alltså det var mycket sådana saker som vi tog med oss. Och träningsmässigt väldigt mycket.
Mm.
10 kilos medicinbollar, hoppa över volleybollnät, slå ner det. Alltså hoppa från bockar en meter rätt ner och hoppa upp över nätet med 10 kilos viktvästa med medicinbollar. Sån träning hade vi i flera år efteråt. Alltså, tills vi konstaterade att det kanske inte var alltid så jävla bra.
För det blev en del skador eller?
Ja, alltså, vi fick inte så mycket skador. Men om man säger rent fysiologiskt så var det nog inte så jävla lämpligt att hoppa med raka ben rätt ner i golvet med 20 kilos extra vikt och såna här saker. Det insåg vi efter ett tag. Så vi minskade de här vikterna och tog väck mycket av det. Men sättet att träna använde vi ju i massor av år efter.
Vågade ni, efter ni hade varit där nere, vågade ni köra hårdare fysiskt också? Alltså hårdare fysiskt när ni kom hem med spelarna eller? Alltså höjde ni, alltså när man såg hur de, hårt de tränade?
Nej, det gjorde vi nog innan. Eller juniorerna som hade, vi gick ju från 1,5 timmars träning till det är mellan 2 och 3 timmars utomhuspass.
Mm.
Redan när jag kom till föreningen då.
Och blev juniortränare då?
Ja. Och då tränade ju Erik och 3 gånger 1,5 timmar inomhus.
Mm.
Och så sprang man lite. Men vi tränade ju med juniorerna 4 pass i veckan och det var ju sällan under 2 timmar. Och när de frågade liksom varför vi tränat så mycket eller hur vi, för man ansåg på den tiden att man kunde inte träna mer än en halv timme. Och då tyckte jag att begränsningen var ju inte att man inte kunde träna, utan det var ju hur man tränade. Så begränsningen låg inte hos spelarna utan hos tränarna. Att man hade inte funderat över hur man kunde hantera det. Så att, och det gjorde vi massor av år efter det. Så det var inget att... Det fungerar alldeles utmärkt. Så att idag har man väl kanske kommit fram till enklare sätt att nå samma mål.
Mm. När ni var där nere, hur funkar det med språket och så?
Ja, det funkar väl både si och så. De var ju inte så jädra... De pratade ju mycket tyska. Mm. Ola kunde ju lite tyska och min skoltyska var väl inte så där jävla tuff. Så att... Men man kunde också göra sig lite förstått på engelska och säga.
Mm. Och så kunde man rita lite och...
Ja, man ställde frågor och han, nu kommer jag inte ihåg namnet på han som var tränare, han hade spelat i Barcelona, vet jag.
Som var förbundskaptenare?
Ja, jag kommer inte ihåg vad han hette. Men han kunde ju engelska, så att han pratade engelska, så det gick ju rätt så bra att prata med han. Så.
Pratade ni någonting med spelarna och frågade hur de upplevde det, eller det gjorde ni inte?
Nej, det blev inte så mycket... Nej. De var inte så intresserade av att prata överhuvudtaget. Så att, det var mest ledarna vi pratade med. Men vi blev ju lite kenis med dem. Och, vi fixade till så att vi dricka lite bättre viner. Så att, det var lite roligt. Så, att, så vi blev väldigt bundisa på det viset.
Behöll ni kontakt med dem?
Nej. Det gjorde vi inte. Det är liksom... Det var ju de 10 dagarna och sen var väl inte så mycket mer.
Men det måste vara ett jäkla roligt att sen sitta och se OS och se vad resultatet blev så att säga. Och jag menar, då kunde ni ju, ni kände ju till spelare och alltihopa utan och innan. Och...
Ja, det gjorde man ju. Och liksom just det här, det som jag tyckte var spännande var det jag berättade förut. Det blev ju faktiskt exakt så som de hade planerat. Man satt ju hemma och tänkte, så jävla kaxig kan man inte vara.
Nej.
Men det var ju inte kaxighet, utan det var ju kunskap. Så att det var ju inte att man gjorde någonting i övermod, utan man var så kyligt beräknande så att man klarade det här. Det tog vi till oss väldigt mycket, att man var så medveten om sin egen situation.
Vi har ju då den här jugoslaviska handbollsskolan som fanns på 70-talet där man kom från hela Europa och sen och som då kanske Svenska förbundet på sätt och vis hakade på lite grann och skickade eller hjälpte till och administrerade där så att man kom dit. De verkar ju ha varit oerhört liksom öppna då, och ni fick sitta och se varenda träning inför en OS-förberedelse. Sverige var ju också med i OS. De, nu ska vi se, stötte de på varandra?
84.
Ja, jag vågar inte.
Nej.
Nej, 88 möttes de kanske. Ja, men det kunde ju varit så. Alltså de verkar ju inte vara så hemlighetsfulla. Alltså Jugoslavien, ni följer ju till och med själva liksom landslaget. Men uttaget deras idéer, de verkar nästan vilja sprida dem.
Ja, men jag upplevde hela 80-talet alltså att det var även rumäner och alltså de hade om man kan säga de pratade handboll på en filosofisk nivå. Jag kommer ihåg många av dem är både i Jugoslavien och Rumänien som alltså man pratade om hur ska man uttrycka det alltså det var en djupare tanke om sporten mer än vad idag är det mera taktik, teknik och liksom så här, de hade väldigt mycket filosofiska utläggningar. Jag såg massor med träningar där de det blev lite flum nästan alltså, det var på en nivå som man liksom inte riktigt kunde ta till sig.
Nej.
Men det var väldigt många alltså de, och de var professorer alltså de var ju väldigt välutbildade, de var ju statligt utbildade och så att det var mycket djupa tankar bakom, men så var ju inte riktigt de här som vi pratade med på landslagsnivå, men det var väldigt många andra då, både ungrare, rumäner och sånt som, de pratade om det på ett helt annat sätt.
Men fanns det också någon på den tiden att man hjälpte varandra, att man var, vi är handbollsvärlden på något vis, att det inte var sådär vattentäta skott?
Nej, eller, utan att definitivt inte.
Nej,
utan väldigt öppet.
Ja.
Väldigt öppet. Man hade mycket seminarium och man hade mycket träffade nere på Balkan och runt det där man träffades och pratade, tränade mellan och utbildade sig. Så att det var nog väldigt öppet där nere. Mycket mer än här hemma.
Du tittade också på mycket på sovjetisk handboll. Eller vad de gjorde. Va? Som, det har väl också liksom präglat dig eller inspirerat eller
jo, så. Men de var ju jävligt bra så att det var ju väldigt spännande att se och de hade ju ett helt annat tänk än jugoslaverna alltså det var så när vi diskuterade deras spel så hade de ju spelförande kantspelare som inget annat lag hade. De hade ju spelare som kom in i banan och fick 2-3 pass av 9-metarna och hoppa in i låg eller växlade in. Vi kunde ha en högersexa som kom med 1 och 2 pass bort till och växla upp vänster 9 som avslutade och sådana här saker. Alltså mycket, mycket ett helt annat sätt att spela handboll på än alla andra egentligen. Och de var ju väldigt framgångsrika. Nu hade de ju också väldigt stora spelare, ryssarna, väldigt tunga spelare. Så att det är klart att de var ju tvungna att få rörelse på ett annat sätt. När de inte kunde få det på 9-metarna. Så att jag tror att det var det som styrde dem lite grann då. Men det var ett väldigt annorlunda spel. Och det var väldigt intressant.
Men där var du inte, det var svårare att gissa att få kontakt med ryssarna. Och att det fanns inte det utbytet.
Nej, det fanns ju inte. Däremot var de ju här och tränade. Det vet jag vid några tillfällen. Om det var inför turneringar eller inte. Men jag vet att jag var i Vallala. 2 gånger i alla fall och såg när de tränade ryssarna och det var också väldigt spännande.
Men det var öppna träningar, det var okej.
Det var okej att gå in och sätta sig där. Eller så tyckte de jag var en liten pojkfilur.
Ja. Det släppte in mig. Det är ofarligt.
Så att det var spännande.
Vad skulle du säga i det ni... Du sa ju det att du tittade ju på hur det hade sett ut. De olika stora nationerna hade spelat i VM och OS och sådär. Vad skulle du säga? Och sen så byggde ni ju ert spel, RIK. Vad är det mest påverkat av? Eller skulle du säga? Går det att säga något så? Är det någon viss nation som har... Eller handbollskultur?
Nej, det vill jag inte säga. Däremot så det var ju sättet att tänka, sättet att prata om det som man sa. Sen var vi ju tvungna under alla år. Alltså man fick ju ändå på något vis anpassa till den typen av spelare man hade. Och det var ju väldigt olika typer. Så att sättet att tänka det hängde nog med hela tiden och resonemanget. Men sen fick man ju välja spel utifrån de spelarna man hade. Och det förändrade ju sig från Stig Santa till Björn Jussén till Martin Bokvist till Stefan Löfgren, Jubbo. Alltså det blev ju förändringar med de olika spelartyperna. Så att
Ja men bra. Är det något jag har missat? Eller på sig? Är det något mer du tänker kring Jugoslavien?
Nej, alltså man kan väl bara säga att man var ju mäkta imponerad vad de gjorde både på klubbnivå och landslagsnivå. Mm. Det var ju Metallen Plastikas matcher var ju makalösa, så att det var ju fantastiskt, så att även jugoslaviska landslaget, så att det var en stor handbollsnation och är väl fortfarande, men nu är det ju uppdelat på ett annat sätt. Så
var det Ljubljana ni var i?
Det var utgångsläget, det var det de tränade i den stora hallen där.
Ja.
Jo, det var ju en grej som var väldigt spännande som vi tog med oss också, som de var väldigt tydliga med. De tog med oss upp i sitt gym längst upp i hallen där. Och det var väldigt spännande. Det var ett gym som jag tror kanske fanns på 50-talet i Sverige. Det var rep, det var sandsäckar, det var stålställningar med olika rep och grejer som styrde det. Så det var ju väldigt, väldigt omodern. Mm. Och med det ville de egentligen bara, då sa de så här att det här är de förutsättningarna vi har. Ni har alla förutsättningar, men ni vill inte.
Nej.
Det sa de till oss. Och det tog vi med oss. Alltså det handlar inte om om du har utrustning eller om du har pengar. Eller, det handlar om du vill bli bra eller inte. Mm. Och det var det budskapet vi fick med oss.
Mm.
Och det var de väldigt tydliga med. Alltså de tyckte nästan det var oförskämt att vi inte var bättre.
Mm.
Så de visade liksom. Jag kommer ihåg att de hade en ställning som de hade på träningen där. Där de fått ett företag. Så får vi leva. Vi får tigga ihop grejer. Här är spelare som blir utskällda av sina käringar. De kom hem att de inte har varit på jobbet på 10 dagar när de var på landslaget. Så att det tyckte de liksom. Så det kan man väl än idag ta med sig. Att det handlar om vilja. Att man bestämmer sig.
Det är ju häftigt hur öppna jugoslaverna var och liksom hur mycket det också nog har direkt och indirekt påverkat handbollen i Europa. Det är lite det som jag egentligen också tycker är intressant då. Alltså, någonstans så det här, nu tog de ju en del av detta, och inte minst som vi hörde på Reina där, så sättet att träna och så kanske mer än de började inte spela 3-2-1 försvar och så vidare, men hela den här träningskulturen och så, det påverkar ju även Lars-Erik Sell.
Finns det någon sån helg liksom? Om man tittar på dagens handboll, finns det någon sån? Jag vet, ibland pratar de om spanska försvarsspelet, att de är rätt tydliga där jämfört med det, alltså deras försvarsspel är rätt tydligt alltså att de har ett eget försvarsspel. Men jag vet inte hur mycket det är liksom, tar man några influenser av det försvarsspelet? Nej, alltså det känns inte alls som att det är på samma sätt att svenskar gör resor till andra länder för att hämta handbollsinfluenser på det sättet.
Nej man hjälper inte varandra på det viset. Reine pratade ju om det också, att det, på något vis, det var som att handbollsvärlden kanske på sätt och vis var mindre då, att man var liksom en liten sport, som att man försökte ge, att man försökte hjälpa varandra på något vis. Att det var, jag vet inte, handbollen mot resten av idrottsvärlden. Alltså, det fanns väl ingen motsatsförhållande så sett ju. Men sen är det ju mycket lättare idag.
Ja, men för det finns ju så över spanska. Så om man tittar på asiatiska ord, de är så kvicka och snabba och härliga. Och så Afrika spelar, afrikanska laget spelar på sitt sätt. Men det känns ju inte som att man liksom försöker implementera Asienhandboll, alltså att allting bara pågår, att de spelar på olika sätt, men inte att man försöker ta influenser av varandra. Ja, kanske att Japan och de här, att de Sydkorea kanske, att de försöker få in mer europeiskt i sin handboll, men inte tvärtom så att säga.
Nej, men där är väl också att Europa är ju trots allt alltså överlägsna så sett ju. Men mig veterligen så är det inte så att från olika länder kan man åka till Spanien nu och i en vecka få allt om det spanska sättet att försvara sig till exempel.
Nej.
Sen har vi ju spanjorer som är ute i, jag menar, precis som jugoslaverna då, vi har ju Vlado Stenzel då som tog Jugoslavien till det här OS-guldet 72 med 3-2-1 försvar och så, som han förädlade väl Ivan Snojs idéer då ju. Men han flyttade ju sen till och blev västtysk förbundskapten och tog Västtyskland till sitt första, ja, nästa medalj, men i alla fall guld, med VM-guld 78. Och du har en sån som Branislav Pokrajak, som var liksom en handbollsprofessor nästan. Han var ju också runt om i Europa och hade ju vissa framgångar, var ju många klubbar och länder och så. Så att jugoslaverna blir ju lite väl som spanjorerna idag, att eftertraktade tränare, och man vet ju hur, jag menar, Filip Stenmalm, en av, ja, ligans bästa försvarare de senaste åren, och han lärde sig det i Wisla Plock när han var där. Han var väl också en sväng i Spanien och så, han har tagit med sig. Apelgren var ju nere i Spanien och tagit med sig mycket idéer där, för mer på det viset ju, att man har enskilda har kommit i kontakt. Men jag tycker det är rätt häftigt med den här liksom strukturen som fanns på det viset, och man, ja, det var som att man hjälpte varandra på ett annat sätt, och det var ganska prestigelöst. Jag hittade också att 82 då hade man ju någon nordisk, alla nordiska förbundskapten och kanske assisterande och lite så träffades i Köpenhamn. Det var efter då VM. Då hade ju de väl varit i, ska vi se, i final var Jugoslavien. Ja, och förlorat mot Sovjetunionen. Då var Ivan Snoj och på Krajak där och höll träningar och föreläste och sånt. Men då, alltså det här samarbetet, ja, men det fortsatte på olika sätt. Och tydligen, alltså Jugoslaviens första handbollslandskap, den spelades mot Sverige. Ja, långt tidigare såklart. Så att det vet jag att han, Ivan Snoj, nämnde, att vi har alltid funnits en kontakt mellan Sverige, svensk och jugoslavisk handboll och så. Så att, sen var det ju också då på den tiden det här med när de åkte gruppresorna. Det var ju mitt i sommaren och det fanns ju, det lockade ju. Dels så, du var ju inte heltidstränare på den tiden, så att det passade ju bra på sommaren när man hade semester från sitt eget. Det var inte säsong och man hade semester från sitt vanliga jobb, så alla kunde ju i princip åka ner. Och det subventionerades väl säkert av klubbarna och så ju, som respektive tränare var i. Om man inte var då ung som Stefan Larsson, 20 år, då fick man betala det själv. Och kom från, det var inte så att Janos HK hade råd att skicka honom dit till exempel. Så blev det ju lite skällsord där också. Alltså det, ja, såklart var det ju någon som inte tyckte att man skulle åka dit. Så att Roland Mattsson, en gamle förbundskaptenen, och förbundskapten från någon gång mitten och slutet av 60-talet fram till 74, är ju en legendar. Men han kallade dem ju badortstränare, gick han ut och sa i tv tydligen. Så det blev ju lite liv om det. Så han gillade väl inte det. Jag vet inte om han ja, varför han sa så egentligen, för att han har också nämnt som någon som har tagit intryck av jugoslavisk handboll. Så att ja.
Det har varit en synnerligen lärorik föreläsning, kan man säga.
Ja, det blir väldigt många ord från mig, men det är lite fascinerande, lite nostalgi, lite historielektion. Häftigt med de här, jag menar, Lars Eriksell och jag menar även Reino och Ola Li, alltså vilka entusiaster det var, pionjärer. Ja, men handbollsidiot kallar sig själv på den tiden, menar han, att man tog sådana initiativ. För då kunde du inte heller, det är väl därför också kanske, idag kan du se alla matcher och du kan ta intryck och på det viset, vilket är ju något annat än att verkligen träffas och med föreläsningar och få grotta ner sig i någonting. Det kan man ju bara göra på plats och träffa människorna, men nu skapar man väl bara lite på ytan när man sitter och tittar på Magdeborg och tar efter deras attackhandboll och så vidare. Men de möjligheterna fanns ju inte på den tiden, utan du var ju nästan tvungen att träffas för att kunna ha något utbyte.
Ja. Det om det. Nästa vecka eller nästa podd börjar slutspelet, eller har börjat, så då blir det mer fokus på den inhemska handbollen kanske.
Ja, det får det ju bli. Sådana här utflykter har vi ju inte råd med varenda gång.
Nej. Men vi avslutar där och tackar för att ni har varit med idag också.
Tack ska ni ha. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.